Välkommen tillbaka till gamla och nya stigar, där vi vandrar med staven i hand längs outgrundliga stigar, längs svenska stigar i djupa urskogar, längs soliga europeiska landsvägar, till och med bortom haven till främmande världsdelar. Allt för att blicka ut över något intressant i historien och människans kulturella vinningar. På grund av sjukdom och annat har ett par planerade vandringar blivit försenade. Därför blickar vi tillbaka, som sig bör, på gamla och nya stigar för att hitta ett gammalt avsnitt innan vi hittade själva stigarna. Jag, er egen ciceron, Jalle Horn, Robin Holmgren och några till gjorde några avsnitt om spännande ämnen före stigarna, som då hade det prosaiska namnet Svegot Plus. Avsnitten finns inte tillgängliga längre, så vitt jag vet. Så vissa av dem är minsann värda att lansera på nytt. Till exempel ett om Esaias Tegnérs vikingadikt Fritjofs saga, det närmaste vi kan komma ett svenskt nationalepos. Det kör vi nu i repris, nu när sjukdom grasserar, när tekniken spökar och när fan själv är ute och vandrar på stigarna. Om du tycker att jag och Robin som medverkar låter lite unga och tafatta, ja, då beror det på att vi just är unga och tafatta när det gjordes för några år sedan. Men innehållet ska väl likväl vara intressant. Det handlar ju ändå om Fritjofs saga och låter så här. Den nationalistiska föreningen Götiska förbundet, som var verksam under första halvan av 1800-talet, hade en tidskrift vid namn Iduna. Där gav förbundet för 200 år sedan, alltså år 1820, ut de första sångerna av Fritjofs saga, en vikingaberättelse. Under de kommande åren skrev författaren Esaias Tegnér färdigt de återstående 19 kapitlen. Därmed ägde svenskarna något av ett nationalepos. Och Fritjofs saga är förstås ämnet för dagens avsnitt med mig, Jalle Horn, och med Robin Holmgren. Välkomna alla lyssnare och välkommen Robin.
Tack så mycket, kul att vara tillbaks.
Det är alltid kul att ha dig med. Så, då ska vi se här, Fritjofs saga, är det något du har hört om tidigare?
Oh ja, jag menar Ultima Thules låt Vikingabalk. Det är därifrån jag kom. Men det är faktiskt första gången jag fick anledning att läsa boken.
Så att, ja, det är det bästa med såna här uppgifter man får. Och det är att man tvingar sig ta itu med saker man inte av någon anledning brytt sig om tidigare.
Nej, men precis, man alltid sett det bara som en klassiker. Men hur många klassiker har man verkligen läst?
Ja, det är ju underbart då. Då fick du något. Hur var vikingabalken hos Ultima Thule? Är den ordagrann efter Tegnér eller?
Oj, du, det är en bra fråga. Det jag tänkte på är väl egentligen själva namnet bara. Och så hörde man då någonstans när man var 16-17 år kanske. Att, ja men det där var ju från Esaias Tegnér. Ja, okej. Sen har man ju läst på lite om Götiska förbundet under åren. Man har ju några år nu. Så att Men själva berättelsen som sådan var väldigt intressant faktiskt. Men vi går väl in på handlingen senare.
Ja, det är svårt att undvika. Det ska vi definitivt göra till, hoppas jag, allas glädje som inte har läst den. Och vi kommer givetvis berätta hur det slutar. Alltså berättelsen, jag anser ju inte att spänningen om hur en sån här bok slutar är det viktigaste, utan det är liksom själva texten, vad som händer hela tiden. Jag menar, man har ju sett om filmer flera gånger och ändå sitter man och glor på fanskapet.
Ja.
Så det där med hur det slutar är inte det viktigaste.
Ja, det här är inte en spännande bok. Det kan man inte säga.
Nej, från och till. Ja, nej, det är klart, det är inte spänning som är deckare. Men vi märker väl det. Just det, vi brukar ju säga lite vad vi har för publikation framför oss. Nu är det ju inga översättningar det handlar om, utan nu är det ju bara själva publikationen. Vad har du för en fin utgåva?
Nu vill jag höra din utgåva. Nu vill jag se vem som har den äldsta.
Det är nu mycket äldre. Jag plockade fram den enklaste här, och det var, vad heter den nu? Det är en ganska gammal bokklubb som heter Bra Klassiker. De heter ut alla möjliga böcker. En del klassiker, en del liksom mycket modernare litteratur då, som är, man skulle kunna kalla modern klassiker. Men där ingår den, och det som kan vara bra med en sån, det är att stavningen och så är ju uppfräschat.
Okej.
För det vissa tycker är lite jobbigt att läsa de här FV och... eftersom man stavade med FV för V förr i tiden ofta och sånt. Så det är uppfräschad stavning och ja, sådär. Men jag har ett par upplagor till i bokhyllan. Men ja, det blev den här. Och dessutom, men i den ingår i alla fall August Malmströms klassiska bilder.
Okej.
De är trevliga att kolla på. Men han gjorde flera till flera sådana böcker och så då, sådana bilder. Det är väldigt bra.
Ja. Yeah. Jag har skolupplagan av Hildingslander. Utgiven 1938. För det facila priset av 1 krona och 20 öre.
Ja, just det. Ja, det var ju bra. Det måste man köpa om man ser.
Ja, precis. Och det som slår mig när jag läser utgivarens förord, det här är alltså upplagan som användes i högstadiet på 1900-talet. I högstadiet läste barn som numera knappt kan skriva läsligt Fritjofs saga.
Jajamän.
Jag känner mig berövad en bra klassisk bildning.
Ja, det är ju, just det.
Det gav mig lite ångest faktiskt.
Jag förstår det. Det för oss som är lärare, vilken ångest, hur mycket ångest tror inte vi får när vi hör en sån här grej?
Men det måste vara alltså, en skamfläck.
Ja. Nej, det är en skamfläck. Du har rätt. Nu ska det sägas att under så här 1800-talets lopp så blev Tegnér klassiken. Han blev lite av det man kallar en nationalskald. Det dröjde liksom mitten av 1900-talet och började Strindberg kämpa till sig den rollen av olika skäl. Och det kan man också förstå, för han har ju alltså en gigantisk produktion jämfört med alla andra svenska författare.
Ja.
Så det är inget konstigt med det. Och han är ju väldigt bra, Strindberg. Men Tegnér räknas då som klassiken länge, vår nationalskall. Och Fritjofs saga förstås som, om inte nationaleposet, det har ju kallats det givetvis. Så i alla fall, något som alla svenskar bör ta till sig, om inte i helhet så i delar. Av många skäl. Och ett är då för att förädla själen.
Mm.
Av liksom humanitetsskäl skulle man kunna säga. Det ingick då i skolbildningen, man kan kalla det, fram till 1950 eller 1960-talet, och liksom en helt modern syn på skolgång, och kanske människan tog över allt mer.
Ja.
Och det är på många sätt ett förfall, kan man säga. Visst, det kan ju bli, för att försvara det som har hänt kan man säga att det blir ju lite träigt att man då ska, aha, man ska göra det här för bildning av själen, men världen moderniseras ju, det kan bli lite löjligt. Men man kommer inte ifrån att folk har berövats ett stycke stor svensk litteratur.
Ja, och vad läste man, eller vad läser man nu när man går i högstadiet egentligen?
Nu i högstadiet. Ja, jag minns inte. Nej, det var inte mycket. Vi läste väl några lite såna här texter, men väldigt lite. Väldigt, väldigt lite. Man läste väl annat liksom. Man hann ju inte med så mycket, men det är ju så mycket ämnen.
Ja, jo.
Massa samhällskunskap och sånt där skräp.
Ja, men det är ju inte skräp.
Det är jag som har avskyr samhällskunskap. Nej, men det har ju tagit över. De beslutade någon gång framåt 60-talet att så här, historia och humanistiska ämnen egentligen borde skjutas in i den samhällsvetenskapliga fåran.
Ah, ja, ja.
Och det är liksom, humanvetenskapen har ju stött på patrull i det moderna samhället. Och det är för oss alla humanister en väldigt stor sorg hur det inte räknas som en viktig del av den andliga odlingen, eller en självklar grund snarare för den andliga odlingen och den andliga utvecklingen hos människor. Men det gör det inte. Och då så blir sossarnas favoritämne är förstås samhällskap.
Ja, jo. Ja, för det börjar ju med Amaltea. Historien.
Ja, precis. Ja, men jo, men det är sorgligt det som har hänt i skolan på många sätt. För det är ju ändå, för alla som är lite litterärt lagda, så är det väldigt sorgligt givetvis. Och för alla oss som är nationalister är det ju ännu sorgligare att man inte koncentrerar sig på vad liksom, svenskarna har skapat.
Ja,
ja. Men i gymnasiet får väl de flesta läsa kanske om Fritiofs saga om de natur, och några läser väl ett litet utdrag.
Ja, alltså jag svårt, men det finns ju. Ja. Jag tror att det är värdet av att bara läsa ett utdrag faktiskt. För det är ändå en ganska liten bok. Har inte lång tid att läsa ut den, och den är ju ändå väldigt fin. Och man kan ställa väldigt många frågor till sig själv när man läser den.
Ja, sant. Jag tror att den har stor chans att komma tillbaka. Den är ju lite sentimental. För en gammal gubbe som mig är en lite för sentimental.
Ja.
Att jag ska tycka att det är helt underbart. Det kan vi lite erkänna. Men för en 16-17-åring... Det är ju perfekt ju.
Ja.
Jag kan inte tänka mig något som är mer perfekt. Nej. För de har ju, en 16-åring har ju ingen nyanserad smak och nyanserad syn på tillvaron, och det är ju jättebra. Och temana i boken passar en ungdom väldigt bra. Så jag tror att det kan komma tillbaka om inte skolan förfaller helt och hållet. Det är ju risk för det också. Men om då skolan skulle repa sig lite, då tror jag att just en sån här bok skulle göra susen.
Det har du faktiskt rätt i. Vad intressant att du nämnde just ungdomen. För han är ju väldigt ungdomlig i sitt sätt att hantera saker och ting. Fritt. Så att, ja. Vi får se till att det ges ut många Fritjofs sagor i Svenskarnas hus.
Ja, det får vi göra. Där sa du något. Ja, men det ska vi banne med göra. Det har du rätt i. Vi kan ju säga lite, bara så man får lite bakgrundskunskap, att den kom som sagt till där på 1820-talet. Det tog väl några år av Esaias Tegnér, och han var ju, gud, var han värmlänning eller? Ursprungligen.
Det vet inte jag.
Ja, men jag tror han var värmlänning. Vi hoppas på det bästa. Han var väl verksam i... Jag hade läst på Tegnér nu innan. Jag tror bara gamla kunskaper som jag hoppas sitter där någonstans. Han var väl verksam vid Lunds universitet. Han var ju bland annat professor i klassisk grekiska. Om jag inte är helt fel. Och han var då medlem i Götiska förbundet. Som poet slog han framförallt igenom med dikten Svea.
Mm.
Som du säkert har läst någon gång.
Ja,
och ja, och gav ut en del sådana här dikter som har blivit slagnummer, som fortfarande är bland gymnasisternas antologier i gymnasiet, i litteratur på svenska. Och han blev så småningom biskop också i Växjö.
Mm-hmm.
Ja. Och det var ju väldigt skönt för att slippa jobba så hårt. Jag kommer ihåg, det var någon professor som höll en föreläsning om sådana gamla stöter. Ja, alltså, hur privilegierade till exempel universitetslärare eller sånt, eller en som håller på med bildning, kanske en präst också i våra tider där. Men en sån som Tegnér, han var ju tvungen att hålla koll på åkrarna.
Mm.
Han var ju tvungen att hålla på med färdjuren som ska ut på bete och så. För de ägde, det ingick i en slott liksom. I din tjänst som professor här, då får du en liten lott, jordlott där och några djur, och det, ja, måste du också ta hand om. Det är ingen som behöver göra idag.
Nej.
Ja. Men som biskop blev det säkert lite säkrare inkomst och bättre. Och sen har han väl alla möjliga svängar, han har liksom lite olyckliga förälskelser och som alla andra har. Trots att han var gift och sådär. Och han var lite deprimerad. Han skrev ju en dikt som heter Mjältsjukan, va? Som brukar också ingå i många antologier.
Mm.
Om hans melankoli och sådär. Mjältsjuka är ju ett svenskt ord för just melankoli och depression. Mm, men så småningom blev det även då Fritjofs saga, som är, om inte det bästa han har gjort, så i alla fall det med störst omfång. Och det har ju det blivit lite av ett, har kallats nationalepos. Även om det handlar om en norrman, brukar jag säga. Men Fritjof den Järve, det är väl en isländsk saga, och han var väl norrman, kan jag tänka mig. Om man nu ska försöka sätta namn på honom för så här 1200 år sedan, eller när han kan leva den där Fritjof.
Du, det, när vi ens, om vi ens går in på de bitarna i den här boken, så kräver det några minuter.
Ja. I alla fall, men det gjorde han i alla fall, och den blev väldigt populär. Den blev sålde stort, och liksom allmänheten, både allmänheten och då de vittra personerna läste förstås med behållning, både i Sverige och i Skandinavien i stort. Det gjorde man, alla skandinaver läste varandras böcker på den tiden. Och länder som Tyskland också blev översatt och välläst. Det är väldigt trevligt. Och det här med vikingatid, det slog ju igenom väldigt kraftigt där på runt år 1800. Inte minst genom sådana här föreningar som Götiska förbundet, som jag nämnde i inledningen och som du sa någonting om. Och det här med om vikingatiden, historieskrivning, det blev ju populärt på 1600-talet, eller populärt, det började komma in i bildade kretsar på 1600-talet. Så skrevs lite så här spekulativa historieverk om Norden och tidig nordisk historia. Rudbeck är ju väldigt känd i Sverige till exempel. Även Verelius. Och det var när man återupptäckte isländska verk. Den här Eddan, Codex Regius, den tror jag dammades av på 1600-talet.
Mm.
Framförallt av en dansk. Och sen så här, i slutet av 1700-talet, då den här, som man brukar kalla en romantisk rörelse, börjar ta form allt mer i skolenkla ord med fantasi och med originalitet och med liksom det motstånd mot den tidigare skolan som var förhärskande på 1600-1700-talet, som man hade lite en annan syn på hur man ska skriva och hur man ska tänka. Man var mer känslomässig istället för förnuft, och fantasifullhet skulle man ska vara fri som författare också, och massa olika idéer. Men i alla fall, det blev populärt i litteraturen då, framförallt här i Skandinavien, eftersom vi hade det här uppe. Så det var folk som började skriva dikter och så med, vad man kan säga, gammalnordiska, fornnordiska teman. Man började översätta förstås Eddan och liknande saker, andra gamla skrifter. Och Götiska förbundet var ju en viktig del i den här vad ska jag säga, rörelsen. Jag tog ett bara från Wikipedia här för att göra det lite enkelt för oss. Att syftet med Götiska förbundet står det var att återskapa de gamla Göters frihetsanda, mannamod och redliga sinne. Och att man skulle hålla på med till forskning i de gamla Göters sagor och hävdar var varje förbundsbroder ovillkorligen förpliktigad. Det är bra. Och då kan man ju fatta att de liksom studerade det här i alla fall. Men något större verk skapades först av en dansk författare som heter Adam Oehlenschläger. Hans också versberättelse Helge, men sen framför allt då Fritjofs saga, som också blev ganska lite större form av Esaias Tegnér. Tack för det, Esaias.
Ja, tack så mycket. Det är ju väldigt, väldigt mycket från Eddan i Fritjofs saga. Så till den milda grad att det är så här, läs Fritjofs saga istället för Eddan. Fast tvärtom. Men det är ungefär så det känns när man läser den. Det är otroligt mycket information från Eddan som är komprimerat och skrivet i poetisk form i Fritjofs saga.
Ja, han har ju givetvis använt mycket därifrån. Det ingick väl i konceptet då. Som han också har använt mycket av är den klassiska epiken. Alltså den klassiska, det är Homeros framförallt. Vi kommer komma in lite mer på det. Men givetvis, det är mycket från Eddan och andra. Alltså den bygger på en isländsk fornaldersaga som de kallas för. Ja. Det vill säga inte en sån släktsaga utan en mer fantasifull saga. De här fornaldersagorna är det mer magi och mer äventyr och liknande saker. Mm. De släktberättelserna, de är lite, inte torrare, men de har liksom inte lika mycket fantasifullhet och så. Men det bygger på en fornaldersaga som heter Fritjof den Järve på svenska. Och den har jag inte läst själv, så kan jag inte uttala mig någonting om.
Nej, jag undrar om inte jag har gjort det. Jag läste igenom. No. Det var en liten drive på mitt lokala bibliotek för 12 år sedan eller något sånt. På annan plats. Då jag läste precis allt. Allt från så här, outgivna verser, alltså väldigt, väldigt gamla böcker där som jag lyckades ta på. Så jag har säkert läst den förut, men det har liksom inte fastnat i minnet, utan så fort jag tänker på Fritjof så tänker jag faktiskt på Tegnér. Så den gav ju inte sådana intryck i alla fall.
Ja, jag förstår. I alla fall, han har då tagit det ändå. Dels handlingen delvis därifrån, och sen har han format om det, och sen Eddan har han tagit då från också och format om så att det ska kännas lite mer vad ska man säga, civiliserat eller mer kristet. Det slutar ju väldigt kristet. Och ja, sånt som man ansåg då var mer humanistiskt eller humant, liksom humanitet, humanitära tankar. Men det kan vi ju återkomma till. Vi måste väl ändå berätta lite vad det handlar om, så att man har något att haka upp sig på.
Det tycker jag.
Där växte ut i Hildingsgård två bland får underfört. hans bord. Ej Norden förr sett två så sköna, det växte härligt i det gröna. Den ena som en nick sköt fram, och som en lans är en stam. Den kronan som med vinden skälver, liksom en jämsynbrunden väl.
Då handlar det alltså om Fritjof, han är bondson. Men han är liksom en väldigt duglig person. Han är väl liksom dess, där han bor, den främsta krigaren och så. Och han har växt upp tillsammans med Ingeborg, som, och de har alltid älskat varandra. Och hans far... Torsten Vikingsson, han var god vän med kungen, kung Bele. Och den här kung Bele, han är Ingeborgs far, men han är också far till två personer som heter Helge och Halvdan. Helge är barsk och högmodig och så, och Halvdan, han är lite mer barnslig och spefull och sådär. Och snart dör både kung Bele och Torsten mer eller mindre samtidigt. Och då vill du får rätta mig om jag läste lite väl fort här, men då vill i alla fall Fritjof fria och få den här Ingeborg. Och när han gör det, då blir han utskrattad av Helge, som är den nya kungen förstås. Han är väl storebror, antar jag. Och säger att men vi ger inte bort kungadöttrar till bondsöner. Du må vara hur bra som helst, men det finns gränser. Håll dig till ditt. Någon Ingeborg får du inte.
Nej, och inte nog med det. Han blir ju... det är lite konstigt, för jag förstod inte riktigt rytmen där. Men han har tydligen, så som jag uppfattade det, typ kysst henne någon gång också. Och det har brutit.
Ah, just det. Det ska vi också säga. Precis, de har varit i Balderslunden.
Precis.
Och då, det här är Tegnérs hopkok då. Och i den här Balderslunden, där är förbjudet med mänsklig kärlek. Och då har de, han har ju smugit sig dit någon natt när han inte kunde låta bli. Och, alltså det handlar ju inte om att de gick till sängs, utan kanske bara en förstulen kyss. Det här är ju väldigt romantiskt och sentimentalt romantiskt. Och kanske gav varandra en förstulen kyss eller ögonkast eller något liknande. Och då har han fått nys om det här, Helge, och så säger han det där på tinget. Och det är ju förbjudet, och alla säger nej, säg att du inte har gjort det. Men då säger han nej, jag kan inte bryta mot, jag kan inte hålla på att ljuga. Och då säger han att ja, jag var där och Ingeborg där. Vi kastade förstulna blickar, men vi har inte begått något brott, ska ni veta. Men det blir nog för Helge att säga att det här är utslutet.
Jajamän.
Och sen måste jag nästan kolla på innehållsförteckningen här. Därefter, ja, nu får du hjälpa mig att hugga in lite.
Ja, han blir ju tvingad då, för att undgå att bli landsförvisad, så måste han ju bege sig till Angantyr.
Just det.
Någon ö.
Han måste hämta in skatt där hos en gubbe som heter Angantyr, som inte har betalat skatt på länge.
Precis.
En jarlär, just det. Så säger han, ja, men det får det bli din uppgift. Och då tänker han att han ska dö på vägen. Så han slipper den här Fritjof, så tänker Helge. Just det, och då åker han ju dit och han blir vän med den här Angantyr. Men, och på vägen dit, jag tycker det är en väldigt bra dikt, kapitel 10. Jag kallar det, eller väldigt bra sång, eller väldigt bra, liksom, vad man ska kalla dem för. Man kan kalla varje kapitel är en egen dikt. Och den är väldigt bra när han ska resa till Angantyr. Och då manar Helge fram med magi ett par havstroll som ska sänka, vad heter, Fritjofs skepp. Men de lyckas undkomma den faran. Så kommer han fram till Angantyr. Jag tror inte han säger Angantyr, ja, du får gärna vara här, för din far och jag var goda vänner, och vi har hört att du är en bra man. Men någon skatt, det kan jag tyvärr inte ge dig att ta med hem. Så är det, om jag minns rätt.
Ja, han får en säck med guld Men det är avsett som en gåva för Fritjof och inte för Helge.
Nej, just det. Just det.
Men den säcken med guld kommer ju spela stor roll i slutet.
Just det. Det är bra att du säger. Han kommer i alla fall tillbaka. Och Fritjof. Och då ser han att hans eget hem är nedbränt. Det var också väldigt bra skrivet, för han längtar hem och han känner redan hur lukterna börjar träda fram för honom och synerna och så är nedbränt hans hem och marker.
Ja.
Och då är det väl Helge som varit i farten.
Ja.
Det har varit krig med kung Ring, för de som är en grannkung. Och den här kungen, han traktar också, hans gamla hustru har dött och han traktar efter en ny brud. Och då vill han ha, vad heter det, Ingeborg. Och då friar han till henne. Och de är först sturska, om jag minns rätt, och hånar honom. Kung Rings sändebud, kung Helge hånar kung Ring för sändebudet. Tar det gamla gråskägg och hem.
Mm.
Och då startar han krig. Och för bort Ingeborg och säger, ja, men mitt villkor för fred är att jag får Ingeborg. Men just här, så det funkar, om jag minns rätt.
Ja, och så vinner han ju. Ja. Så att
precis.
Han har ju Ingeborg helt enkelt.
Ja, och Fritjof, han kommer hem och hans hem är då nedbränt. Det kommer inte jag ihåg om det var kung Ring som hade varit och härjat eller om det är Helge som har varit och härjat för jävlas.
Jag vet faktiskt inte om det framgår, om det inte bara det var krigets konsekvens.
Nåväl, då är han rasande på någon form av möte, vad heter det, Fritjof, och han kastar grejer i huvudet på den här Helge. Men sen genom en olyckshändelse råkar han faktiskt, saker och ting ta eld när han bråkar. Och så. Och då brinner till slut hela Balderstemplet ner.
Mm.
Och Balderstemplet är också ett påhitt av Tegnér. Det fanns väl inga Balderstempel. Tror jag inte i alla fall. Men då brinner det ner. Och det är ju förstås ett illdåd som är helt förbjudet. Och då blir han landsförvisad. Och då måste han gå i landsflykt.
Då går han i viking.
Och vad gör en svensk? Vad sa du?
Då går han i viking.
Ja, precis. Vad gör en svensk när han inte får vara hemma längre? Jo, han blir viking. Ja. Han går i viking. Och så är han viking i ett antal år, men längtar efter att få se Ingeborg. För hon försvinner från hans tankar. Han är nere i Sörländerna och i Grekland och sådär. Och härjar som viking lite överallt. Och han kommer hem till kung Ring så småningom, fast han är förklädd den här gången, som en tiggare mer eller mindre. Men han visar att han är stor och stark och han säger att han är vän till en frände till Fritjof.
Mm.
Och han blir väl mottagen och till slut så visar sig att kung Ring, han har förstått att det faktiskt är Fritjof, eller i alla fall någon som traktar efter Ingeborg där. Och han låtsas att han lägger sig och sover när de är ute på jakt. Och då får han låna Fritjofs mantel att ligga på och liksom ett par jävlar på axlarna, fast ett par fåglar, en vit och en svart fågel. Den ena försöker frästa honom och döda honom, ta kungatronen och gifta sig med Ingeborg och bli herre på stulen väg. Och den vita fågeln säger nej, så där, det är ingen rättfärdig vinst. Och då så byter han sönder sitt svärd eller kastar ut i skogen. Och då vaknar, eller låtsas vaknar, kung Ring och säger, jag satte det bara på prov. Men du ska veta att jag är gammal nu och jag vet att jag har förstått att du är en stor man och så jag kommer efterskänka mitt rike till dig och då får du Ingeborg också på köpet.
Vilket är helt otroligt. Alltså, det här var ett konstigt stycke. Det är faktiskt, det är väldigt fint. Men att en kung ska, alltså han har ju barn kung Ring, flera stycken. Och han har ju också, han har också en son med Ingeborg.
Just det.
Så att det är ju väldigt konstigt att han ska lämna över det till Fritjof, tycker jag.
Ja, ja. Det är ju en idealistisk dikt.
Jo.
Så man får ta de där funderingarna med en nypa salt, och så får man nog bara köpa Esaias lite lätt sentimentala intrig här.
Mm.
Ja. Men som sagt, han, Fritjof, han är villrådig och vill helst åka iväg ändå. För det gör ändå inte hjärtat på något sätt. Men sen så dör ju ändå kung Ring. För han är gammal grå. Och då säger, väljer Fritjof att säga att men jag ska, för han sätter den här sonen, som du sa, sätter han på en sköld och håller upp och säger jag ska försvara riket för den här personen.
Mm.
Och så blir han som liksom kung till den dag sonen är gammal nog. Och sen kan han även få sin Ingeborg. Men därmed är inte sagan helt sluten. Utan han åker hem till sitt eget rike också.
Mm.
Och där firar de midsommar. Och där säger prästen, Baldersprästen. Det är också ett poet av Tegnér. Att du måste få frid i dig själv också. Så vad det handlar om, att han måste få försoning. Och hur ska han få det? Jo, först kom han på att han måste bygga, ser han i en syn, att han ska bygga upp det här Balderstemplet. Och det gör han. Men på den invigningsfesten i samband med midsommar, då säger den här prästen, du måste ha försoning i ditt hjärta också. Och då kommer lite kristna teman in. Han säger rent av att nere i Söderland, där har de liksom också... Och det har kommit en ny gud som också är stor och viktig, och deras typ av baller, och så bland annat kristna tankar.
Mm.
Och då så säger han att du måste försona sitt hjärta också. Och sen kommer en nyhet om att den här kung Helge har dött när han varit uppe för att bråka med lite finnar. Och han dött där uppe, och då lyckas både Halvdan försona sig, alltså den yngre brodern till Helge, försona sig med Fritjof i sin tur genom att säga rättmätigt att ja, nu har jag förstått att Ingeborg är din av förtjänst. Och så kan man säga att det slutar med deras försoning. Mm. Och att han ändå då får sin kärlek. Och det är också ett viktigt tema, just kärleken, att den på något sätt svetsar samman allting.
Men de har en ganska rolig twist på det hela också med Helge.
Mm.
Han blir vredgad på de här finnarna, för finnarna har byggt något tempel som ingen går in i. För att går man in i templet så kommer den här guden träffa dig, och det är ingen som vill träffa den här guden då.
Nej.
Så han slår in dörren, och då faller gudastatyn över honom och dödar honom, och då får han ju träffa guden.
Fick jag träffa guden, ja. Närgående.
Det var lite roligt.
Ja, faktiskt. Ja. Jo, det är väl lite så mycket humor i den. Och om det är humor så tycker jag att det blir lite, kanske lite mer hurtigt än humoristiskt.
Ja.
Men det är faktiskt ganska roligt. Det är väldigt roligt det där på slutet, precis. Jag skrattar också åt det.
Oj.
Ja. Jo, men det var ju handlingen i korta drag, och ja, det är ganska vanlig, en klassisk intrig liksom. I det här fallet är det ju liksom en klasskonflikt, och därför har ju ändå den här boken kunnat lite grann vara lite inbjudande för sådana här marxister och socialister i vår tid också, alltså vår moderna tid, senaste 50-60 åren, även om de helst bara skulle vilja kasta det på elden rakt av.
Mm.
Men det finns ju en klasskonflikt, att han är bondson och han traktar efter kungadottern. Han är den dugliga, men ska han få den lön han förtjänar eller ska han inte få det? Det är förstås ett viktigt tema. Vi har ju då upproret som han i sin vredesmod, han är väldigt snar till vrede, Fritjof, i sin ungdom, att hävda sin rätt liksom. Men det är jag som ska ha rätt, för jag är den dugliga. Och då blir han lite högmodig, och det är förstås att hela försoningstemat på slutet, det är ju till för att han ska kunna dämpa sitt högmod och dämpa det han hävdar i sin rätt. för en sorts högre humanitet.
Mm.
Typiskt då 1800-talet kan man säga. Vi har uppbrottet, dels i form av den här landsflykten, men också ja, uppbrottet från hemmet, för att han blir då landsförvisad. Så tvingad och liksom den han älskar, uppbrottet från kärleken och så, men ändå att han återvinner det på slutet. Men även då friheten som finns när han är i viking. Men det finns något högre än den friheten, nämligen som att han ingår en familj, kan man säga, med Ingeborg och kommer hem till sitt hemland och kan försona sig med hemmet, så att säga.
Mm.
Mm, det är ju intressanta teman, det får man ändå säga.
Ja, men det tycker jag. En sak som jag skulle vilja lägga till, det är offret.
Mm.
En av de stora höjdpunkterna i den här boken är Ingeborg, faktiskt. Väldigt tidigt. Då hon ser ju, hon försöker göra det som är bäst för Fritjof, men inte det som är bäst för henne eller för hennes känslor. Hon är egentligen den, ska man säga, den mer mogna parten i den här kärlekssagan. Hon liksom, istället för att fly med honom till Angantyr till exempel, så gör hon det som ändå är rätt på något sätt. Och inte det som känns rätt.
Nej, du har rätt i det. Feministerna har de senaste 100 åren, de hatar den här boken på grund av det. Att hon är beredd att offra sig för fridens skull och det rättas skull.
Ja.
De vill ju att hon ska vara lite egoistisk istället.
Ja.
Feministerna, antar jag. Och det är klart att det är ju lite... Det kan ju kännas lite väl sentimentalt att ta den ställningen, men det är som du säger, att hon gör ju ett offer som hon både förnuftigt och känslomässigt och förståelse för situationerna känner att hon måste göra. Och det är väl inget dåligt. Hon är ju en viktig del i det som blir försoning så småningom.
Ja.
Utan de här offren som hon gör skulle aldrig kunna komma, sådant komma till stånd.
Mm.
Så när de vill anklaga henne för det, då missar de ju en del. Men man kan ju säga att det är ju en, också en, för det är viktigt att du säger det här med hennes offer och hennes roll i det hela, att det är ju typiskt den här, låt oss säga, det förhärskande borgerliga synen som var i svang då på Tegnérs tid, med kvinnan och hennes roll i hemmet och för familjen. Så att det är ju någonting som, där skiljer han sig väldigt mycket från Eddans hjälteberättelser till exempel, eller från många isländska sagor där kvinnorna är mycket hårdare.
Ja.
Vad heter hon? Gunnar i Lidarende, hans hustru. Hon säger, här kan du ha för att du sa något taskigt för 10 år sedan. Och så slutar med att han dör liksom. Gunnar, det kunde ha.
Ja.
Eller Eddan, Gudrun och de i Eddan, de är ju fullständigt galna.
Ja, eller...
I sin äregirighet.
Ja. Vad är det, om det är Erik den Rödes fru som har ihjäl flera stycken, men med sin jättestora barm. Och hon liknar kärk. Ja. Så att det är ju lite av den här typiska riddarberättelsen, fast i...
Ja, det blir ju mer den här romantiska riddarberättelsen, kan vi nästan lägga till. Ja.
Men det är lite, tråkigt, för att jag tycker att just Ingeborg är väldigt intressant karaktär. Just i och med att hon gör det här offret och Fritjof framställs ju lite mer som den här mer känslomässiga parten i det hela. Men då är det lite synd att längs vägen i boken så tappar man liksom bort Ingeborg.
Ja, det blir det.
Och det är lite tråkigt faktiskt. Låter jag som bästa så här, gender studies-mannen här, men
ja,
hon är en karaktär som gärna hade fått ta lite mer plats.
Ja, men det har nog rätt i. Det blir väldigt fokus på Fritjof och hans roll. Och sen när hon är hos Kungring så är hon också lite bortglömd. Väldigt i skymundan, och det blir mer Kungring och Fritjof.
Ja.
Deras förhållande till varandra som är lite spännande. Nej, ja, men det är sant du säger. Ja, det är väl synd. Ja, då har du tagit din gender-synpunkt.
Jajamän. Det är bra. Första och sista gången i denna podd.
Ja, vi får se hur det blir framöver. Jag kanske inte ringer upp dig nästa gång. Men ja, men det är ju så. Det är ju en viktig och intressant. Det är ett intressant tema, det får man säga.
Mm.
Men en grej är ju som sagt att han, den är ju lite up to date med hans egen tid, som vi sa, jämfört med både gamla isländska litteraturen, men även till exempel den klassiska grekiska litteraturen, eller romerska för den delen också.
Mm.
Att det är klart, det är ju en helt annan tid, och då blir det ju en helt annan hjälte. Han har ju nämligen tagit väldigt mycket från Homerus. Vi sa ju just att han kom till Kungring utklädd som en tiggare.
Jajamän.
Precis som Odysseus gör.
Ja.
Och själva grunden att han är vred, då är han som Achilles i Iliaden, och han vägrar kriga för Helge när det blir så här strid med Kungring, och han är krigsstrejk, precis som Achilles gör i Iliaden. Det är 24 kapitel för övrigt, precis som Iliaden och Odysséen är.
Mm.
Och han har en konflikt med härskaren, precis som Achilles har med Agamemnon, härföraren i krigståget mot Troja. Och han har de här vikingatågen, det är som Odysseus resor lite. Och försoningen på slutet av, vad heter det, Fritjofs saga, det är som försoningen i Iliaden när Achilles lyckas dämpa sin vrede som han har gjort genom att han rider runt Troja med prinsen Hector, kungens bästa älsklingsson och stadens bästa försvarare. Men då så på slutet så kommer den här Priamos, kungen av Troja, han kommer, smyger in i Achilles tempel och ber om att lämna ut sonen han, så att han kan begrava honom. Och då försonar sig dämpar Achilles sin vrede och lämnar ut liket så att det kan begravas korrekt och så. Och då är det åt en sorts försoningskänsla. Och den finns ju här också. Så det är mycket han har hämtat från dem eposen. Men samtidigt då moderniserat enligt de idéer och ideal han själv äger.
Ja, och det är väl bra många fler versmått också.
Och sen så har han ju precis, han har ju 24 olika versmått som han använder. Vissa är väl bara något som man hittar på för stunden, provar någonting. Och vissa är då klassiska verslopp. Till exempel i, jag tror det är tredje eller fjärde, nej, tredje är det, tredje kapitlet, det är på exameter då.
Mm.
Och sen är det ett som är på blankvers och som Shakespeare och andra använde, och det är då ett dramatiskt avsnitt med repliker som ett drama. Och så är det lite olika versmått han använder.
Det är stort.
Och det är väldigt snyggt gjort.
Ja, ja, det får man säga. Men ibland är det svårt att hänga med i hur man ska läsa det, tyckte jag.
Ja, aha, du menar med hur rytmen är och ja. Så. Ja, jag brukar tycka det ger sig automatiskt. Man känner det liksom. Det är bara betonade som det brukar betonas på svenska, så brukar det bli ungefär rätt.
Okej.
Okay. Tycker jag.
Ja, jag ska ta åt mig av det.
Ja, jag känner så. Men jag är ju väldigt van vid alla möjliga, all sorts vers, mer eller mindre.
Ja. Vissa versmått är ju bättre än andra faktiskt.
Ja, det är det. Vissa funkar ju väldigt bra.
Mm.
Jag tyckte till exempel den här, som jag sa, tionde sången när han reser till... vad heter det? Angantyr. Mm. Det tyckte jag var väldigt kraftfullt. Jag tycker det funkar både handling och versen. Det hänger på att det ska sitta ihop lite.
Ja.
Det ska fungera tillsammans, innehållet och versen. Och jag tycker det funkar bra där.
Han slåss mot bärkärken där också. Den skulle jag vilja läsa upp. Till.
Ja, men kan du göra det?
Ja, det kan.
Vilken sång är du i då?
Oh.
Vilket kapitel alltså?
Nu ska vi se. Vilken är det? 11.
Mm, jag har det. Ja, precis. Mm.
Nu ska vi se. Från pannan svetten lackar och bröstet häves kallt och buskar, sten och backar uppsparkas överallt. Med bävan slutet bida, stålklädde män och strand. Det brottandet vart vida, berömt i Nordens land. Till slut och Fritjof fällde sin fiende till jord. Han knät mot bröstet ställde och talte vredens ord. Blott jag mitt svärd nu hade, du svarte bärkärksskägg, jag genom livet lade på dig den vassa ägg. Det skall ej hinder bringa, sad Atle stolt ihåg, gå du och ta din klinga, jag ligger som jag låg. Den ene som den andra skall en gång Valhall se, idag må jag väl vandra, imorgon du kanske. Ej länge Fritjof dröjde, den lek han sluta vill. Han Angurvadel höjde, men Atle låg dock still. Det rörde hjältens sinne, sin vrede då han band, höll mitt i hugget inne och tog den fallnes hand.
Mm. Ja, det gillar du.
Ja, och där lyckas han ju få in mycket av den här stoiska hedendomen på något sätt. Att okej, ja, vi alla ska ju dö. Det är inga konstigt. Mm. Det är lika bra att dö på ett så ballt och ädelt sätt som möjligt.
Just det.
Samtidigt så får jag ju in då den här allt mer åldrande Fritjof, allt mer visare, som inte bara känslomässigt hugger ihjäl den här killen, utan att han faktiskt istället räcker ner sin hand för att lyfta upp honom.
Ja, just det. Mm.
Jag tycker det är,
ja, det är sant. Fint. Ja, jag tycker väl kanske var lite hurtigt, eller vad jag ska kalla det. Jag kan inte sätta bra ord på det. Det blir lite så här, ja, men nu skriver jag om en vikingakamp, och så snärtar vi till det i versen, och då kan det bli lite hurtigt. Alltså, det är svårt att få till sånt där, men helt oävet är det inte. Ja, men det lät bra i alla fall. Jag ska väl ta, kanske läsa upp kapitlet efter. Kan det bli det? Vilket kapitel läser du, sa du?
11.
11, ja. Nej, jag har några kapitel före, om jag ser rätt här. Ska se här. Just det, det är ett avskedet till Ingeborg innan han reser till Angantyr.
Ja, den är...
Och det, för det tyckte jag var väldigt vackert också. Det är ju lite på enklare vers, det är ju blankvers, den är inte rimmad och så. Och det, när det inte rimmar, då är det ju lite lättare för författaren att, för han tvingas inte forma meningarna efter rimmet så att säga, utan han blir lite friare. Och ja, ska jag se hur långt jag läser här, för det var ganska långt som var väldigt vackert. Vi får se här. Men då i alla fall, de pratar med varandra. Han är vred och så, Fritjof, och han måste lämna Ingeborg liksom, och han är nästan som att han, ja, men du kan vara för dig själv liksom framöver.
Mm.
Och då är hon mycket mer mogen, och då säger hon så här: oh, Fritjof, Fritjof, skola så vi skiljas. Har du i någon vänlig blick att ge åt barndomsvännen, ingen hand att räcka åt den olyckliga du älskat förr? Tror du jag står på rosor här och visar min levnadslycka leende ifrån mig och sliter utan smärta ur mitt bröst ett hopp som växt tillhopa med mitt väsen? Var icke du mitt hjärtas morgondröm? Var glädje som jag kände hette Fritjof? Och allt vad livet stort och ädelt har tog dina andetsdragen för mitt öga. Fördunkla ej den bilden för mig. Möt med hårdhet ej den svaga när hon offrar vad hennes kärast var på jordens rund. Vad hennes kärast blir i Valhalls salar. Det offret, Fritjof, är nog tungt ändå. Ett ord till tröst det kunde väl förtjäna. Jag vet, du älskar mig, har vetat det, allt sedan mitt väsen började att dagas, och säkert följer dig din Ingborgs minne i många år ännu vart helst du far. Men vapenklangen dövar sorgen dock, hon blåser bort upp på de vilda vågor och törs ej sätta sig på kämpens bänk vid dryckeshornet firande sin seger. Blott då och då, när ut i nattens frid du mönstrar än en gång förflutna dagar, då skymtar fram bland dem en bleknad bild. Du känner honom väl, han hälsar dig från kära trakter. Det är bilden av den bleka jungfrun ute i Balders hage. Och så fortsätter hon. Jag tycker det är väldigt bra hur hon förmedlar att ja, men du är bara ung och vild och tokig nu.
Mm.
Du liksom förkasta mig bara för att du inte fick mig vid det enklaste tillfället, och nu måste du åka till Langantyr, och för han vill ju att hon ska följa med.
Ja.
Men hon säger som du sa att ja, men det är inte min uppgift att ge mig ut på havet och hämta skatt åt andra, och vad han säger, eller för den del åka till Grekland, för Fritjof han säger, tänker ut planen, aha, får jag inte vara hemma, eller vi gör så här, får jag inte min Ingborg då följ med mig, och så åker vi till Langantyr och sen åker vi till Grekland och bor där.
Mm.
Lever fritt och så. Men då säger hon att det är inte min roll i livet.
Nej, hon säger också att det inte är hans roll att lämna fosterlandet. Eller någonting till den effekten.
Mm, mm. Just det. Ja, det tycker jag. Det är som du säger, hon är ju väldigt mogen.
Mm.
Mm.
Men nu,
ja, det var vackert i alla fall, tyckte jag.
Från en kort vers då. Från början. Fritjof Ingeborg. Ja. Ty mannens moder kvinnan kärt. Det starka är det sköna värt. Det bägge passa för varann. Som hjälmen passar sig för pannan.
Ja, precis.
Är det tyskigt, eller?
Jag tror inte han var det minsta snuskig. Jag undrar om han var snuskig. Tänk ner.
Ja,
det kommer ju sällan fram hos dem om ett annat.
Ja, det är många, många knoppar som ska plockas, tycker jag.
Just det.
Men det finns ju en intressant med kapitel 2, Kung Bel och Torsten Vikingsson.
Mm.
Det här tyckte jag var, det här lyste igenom att det är Tegnér som har skrivit det. Lyd kungen, en skall styra med kraft och vett. Skum natt har många ögon, men dagen ett. Helt lätt den bättre, Fritjof fördrar den bäste. Och ägg har svärdet nödig, men även fäste.
Mm.
Tror han gillade kungen, Tegnér.
Ja. Ja, men han gillar ju också en annan grej, och det är ju, och det tycker jag är väldigt viktigt i vår tid där vi älskar ungdomen så mycket och ungdomen misstror de äldre. Och det är ju att han låter ju alla tre som är äldre, de besitter ju visdom.
Ja.
Och de besitter förstånd som de här unga, vreda personerna, vare sig det är Fritjof eller Helge, gör.
Ja.
Och det gäller ju både Bele och hans far Torsten och den här kung Ring. Alltså de är ju kloka män och de säger kloka saker.
Ja.
Och det tycker jag är väldigt, väldigt bra. Jag har något ställe, ska se om vi kommer fram till det sen. Jag kan inte hitta det nu, men jag håller med. Det är faktiskt bra det där. Det förstod ju Tegnér givetvis, som alla har förstått i hela världshistorien.
Mm.
Förutom i vår missbildade tid.
Ja, verkligen.
Ja, det känns så ibland att man inte... Man har inte tilltro till de äldres klokhet.
Nej, kung Bele blir ju liksom... han berättar ju det som Oden berättar i Havamal, den höges tala. Att alla de här visdomsorden och sådär. Han har ju blandat dem lite friskt själv då. Men det är fint att det kommer från kungen just. När han är redo att gå in i högen, så att säga.
Ja, precis. Ja,
också en väldigt verkligen beskrivning av att dö.
Mm. En, liksom en kontrastfull bild är ju förstås när han går i Viking.
Mm.
Och då håller han på ett ställe, tycker jag, det är att han ger ganska bra känsla för hur i alla fall vi kanske ser på den liksom frihetskänslan som kan komma fram då.
Mm.
Och då skriver, det är liksom, när han ska gå i landsflykt och bli viking här, då säger han bland annat så här i sång 14, som just heter Fritjof går i landsflykt. Du fria hav, du vet dig av, kung som förtrycker med härskarnycker. Din kung är den bland frie män som aldrig skälver hur högt du välver i retad harm, vitskummig barm. De blåa fälten förnöja hjälten. Hans kölar gå som plog därpå och blodregn dugga i ekens skugga. Men stålblankt är utsädet där. De fälten bära sin skörd av ära, sin skörd av guld. Bliv du mig hull, du vilda bölja, dig vill jag följa. Min faders hög står still och trög och vågor döna omkring den gröna. Min skall bli blå. Med havsskum på, ska ständigt simma i storm och dimma och dra allt fler i djupet ner. Du blev mig givet till hem i livet, du blir min grav, du fria hav.
Mm.
Ja, det är ju liksom faderns hög, det är gräs och dö, men han ska liksom, det blåa havet ska bli hans nya hem.
Mm.
Och död tror han ett tag när han är ju full av vredesmod och så.
Om vi jämför Fritjofs saga med Beowulf, vad skulle du säga då?
Ja, då skulle jag säga att det är väl en omöjlig jämförelse, att den har ju förstås Beowulf, att han är som en rättfärdig kung, känns det som, den här Beowulf, när han är kung på slutet, men man får ju en helt annan känsla av både versen och innehållet. Det är ju mycket mer sentimentalt och idealistiskt. Framförallt idealistiskt Fritjofs saga. Det är vad jag tycker.
Väldigt...
Det smittar av sig ganska mycket.
Ja, det är väldigt broderat.
Ja, det också.
Men det är intressant, för han använder ju väldigt många klänningar.
Ja, just det. Han gör det på några ställen i synnerhet som har isländsk vers som grund.
Mm.
Kanske det får nu det slag. Jag kommer inte ihåg vilket avsnitt det är. Så han har ett par ställen som är isländsk vers.
Mm.
Den här drapan över kung Ring. En drapa var ju en kung över en härskare. En vad heter det? Ja, en hyllningsdikt.
Mm.
Och då är det en drap över kung Ring när han har dött. Och den innehåller några känningar. Den var ganska bra.
Men det är väldigt mycket när han är ute och far med sitt skepp Elida. Väldigt mycket. Men
ja,
jag tänkte läsa upp lite från kung Ring. För det här är lite av höjdpunkten, tyckte jag.
Ja. Är det i början, alltså är det är mot slutet då när han har kommit hem till Kung Ring efter vikingatiden?
Eller? Nej, det här är kapitel 5.
Ah ja, det är början, okej. Okay. Mm.
Det är när Kung Ring berättar då att hans barnens moder är död. Så att han behöver hitta någon som kan ta hand om barnen. För han gjorde inte det. Och då säger han så här: jag vet att hon är ung och den unga mö helst blomman plockar. Men jag gått i frö och vintrarna strö allt ren sin snö i kungens det glesnade lockar. Men kan hon älska en redlig man med vitt i håren, och vill hon ta sig det späda an vars mor försvann, så bjuder hösten sin tron åt våren. Ta en guld ur valven, ta en smycken åt brud ur skåp av eke, och följen i skalder med harp och ljud, ty sångens gud är med, då vi frie är med, då vi leke. Och utdrog oss vänner med buller och bång, med guld och böner, och skalderna följde en rad så lång med hjältesång och ställde sig fram för kung Beles söner. Det drucko i dagar, det drucko i tre, men på den fjärde, vad svar kung Helge den månde ge, åtsborde det, till nu det ville det och färde. Någonting som jag tycker är så himla häftigt, det är när han i början där i vers 11 beskriver sig själv som höst.
Mm.
Det är vers 12. Och att han beskriver Ingeborg som våren. Jag tycker det är ett fantastiskt sätt att förklara åldersskillnaden.
Ja, just det.
Så den tog jag verkligen åt mig. Det är verkligen en av höjdpunkterna. Otroligt vackert. Okay.
Det är härligt när man hittar något som man tycker är träffsäkert.
Ja.
Det är alltid härligt. Jag har också en grej från Kung Ring som han säger. När han ska dö snart. Och Fritjof, han velar och klagar. Ja, nej, nu tänker jag gå i viking igen. Han har varit hemma hos Kung Ring då ett tag. Och de har till och med, han har väl avslöjat sig till och med. Att han har blivit frestad att döda honom ju.
Ja.
Men han har låtit bli att göra det, och Kung Ring förstår att det är Fritjof där och säger att men jag tror ändå går i viking igen och dör på havet, bla bla bla. Ja. Och då kväder kungen: tungt är att höra mannen som klagar i ett kvidande mö. Dödssång är sjungen, ren i mitt öra. Vad är det mer? Den som föds, han ska dö. Det är ju skönt. Ja, men klaga ju som en flicka.
Och det har han ju så rätt i.
Ja, det är helt rätt.
Det är så här: åh, här har du ringen, kom ihåg mig, för du kommer aldrig se mig igen.
Ja,
det är roligt.
Ja, det är... Ja, det är roligt. Det finns, ibland så är det hela längre stycken som är väldigt bra. Ibland är det vissa delar. Allt ihop är ju inte lysande, tycker inte jag i alla fall. Vad ska man jämföra med liksom?
Ja. Spontant så vet jag inte vad man ska jämföra med.
Nej, det är inte så mycket. Det är ju, man måste komma ihåg också att det är ju en lång episk dikt på flera versmått, och han excellerar ju på många sätt Tegnér, så det är mycket som är både vackert och det är ju, om inte spännande så är det ju intressant, och det är ju tankvärt helt klart.
Ja, men det tycker jag.
Det tycker jag. Den stora frågan är ju om det kan räknas som ett nationalepos.
Ja.
Ja, då fick jag tyst på dig.
Ja, det är så svårt, för att på ett sätt vill jag säga nej. Men
ja, på vilket sätt då?
På vilket sätt? Då måste jag motivera det. Ja du, det är svårmotiverat, men samtidigt så har jag svårt att se vad skulle vara alternativet.
Ja, det är lite där vi är. Vad ska vara alternativet? Om man vill ha någonting på vers alltså. Det är det. Då står vi nästan där. Jag sa någon gång när jag diskuterade det här med någon att dramat Gustav Vasa av Källgren och Gustav den tredje. Men då är det här snäppet vassare. Det är ju bättre liksom.
Mm.
Så om vi nu ska ta ett än så länge så tycker jag nog att det får duga. Det han är ju uppenbart svensk även om det är liksom han tagit från en gammal norsk saga skriven av islänningar.
Mm.
Så får vi så är det välgjort. Han fångar mycket av den liksom, både svensk mentalitet och svensk vad ska jag säga, svenska typer så som vikingen och någon form, bondsonen kanske och sådär. Sen kanske det låter lite storvulet ibland, nationalepos. Det är inte så många det passar på. Det är egentligen bara ett som det passar på. Det är Eniden av Vergilius för att han just har skapat någonting för Rom.
Ja.
Hur Rom blir mäktigt och stort. Och sen så är alla andra som kallar sig nationalskalder. Engelsmännen kallar Shakespeare för nationalskald till exempel.
Mm.
Och det är för att han är bäst. Det är ju bara därför. Men han skriver ju inte någonting som pumpar det engelska över allt annat. Han har lite engelska sagomotiv och historiska motiv förstås. Men det är ingenting som ska få det engelska att glänsa. Och det är inte så ofta det inträffar utan det är i stort sett bara Vergilius Eniden som kan leva upp till det.
Ja. Ja, för det, ja. Jag skulle ju velat säga Beowulf faktiskt. Yeah. För det handlar ju ändå om svenskar.
Ja, du menar, men det är skrivet på engelsk, fornengelska.
Ja, jo, det är det som är så himla frustrerande.
Ja, det är ju fusk tycker jag. Det är fusk.
Beowulf berör mig på ett annat sätt än Fritjofs saga gör. Även fast det finns otroligt vackra verser i Fritjofs saga så den fångar liksom inte min själ på samma sätt som Beowulf gör.
Jag tycker att det är en bättre text, Beowulf. Den är mustigare och lite slagkraftigare. Den här är lite för sentimental för mitt gamla luttrade hjärta.
Ja.
Men ja.
Det är inte mycket poesism i den här alltså.
Nej. Jag tycker väl också att Beowulf är en bättre text på det sättet. Men eftersom det är fornengelska kan jag inte riktigt gå med på det där.
Men har Heidenstam skrivit någonting som man skulle kunna jämföra med Fritjofs saga?
Ja, men inte på vers så. Han har skrivit det här, vad heter den nu då? Folke Filbyter och vad heter del 2 i den? De brukar ha ett samlingsnamn. Fast det är ju det är två romaner. De är ju väldigt, väldigt bra.
Mm. Ja, det är en till pluspodd framöver.
Ja, det får bli framöver. Ja. Men man får väl släppa den där tanken nationalepos. Vi får väl kalla det för det i brist på annat. Då har vi något annat så kan vi kalla det ett nationalepos också. Men det är i alla fall en utav få stora episka dikter som kan ändå som finns i Sverige överhuvudtaget. Och som kan aspirera på något sånt. Så det får väl vara ett nationalepos bland flera nationaldikter.
Ja. Men det är inte allt om man ska ha en bok som liksom verkligen gestaltar folksjälen. Vilken bok skulle det kunna vara? Liksom? Det behöver ju inte vara ett nationalepos bara för att det skrevs för x antal hundra år sedan egentligen. Utan det ska ju vara en manifestation av den svenska folksjälen. Så skulle Röde Orm till exempel kunna bli ett nationalepos i så fall.
Ja, det är klart det skulle kunna bli.
Det är en jättebra bok.
Ja, det är det. Ja, då har vi ännu ett nationalepos. Så här, vi får fundera på det där, vad som då skulle manifestera den svenska folksjälen bäst. Och återkomma i frågan om några hundra år när vi kommit fram till det.
När vår hjärna är digitaliserade.
Ja, precis. Ja. Man har överlevt kroppen och alltihop. Ja. Ska vi återgå till Fritjofs saga innan vi avslutar? Det har ändå gått lite över en timme nu. Hur kan vi sammanfatta det på något sätt som du tyckte var väldigt... ja, så gav dig. Det är första gången du läser den då. Jag har läst den några gånger.
Mm. Ja du. Jag förstår värdet utav den. Och på det sättet är jag väldigt tacksam över att ha läst den. Sen hur lätt den är att ta till sig, det vet jag inte. För att jag önskar att, det här, att jag kunde sitta liksom framför brasan och läsa den här för mina barn. Men den är ändå så pass komplicerad att jag inte tror att känslan går ända in, så att säga.
Ja, det här måste vi ta ur dig. Så svårt. Tror inte det. Det fanns en gammal dramapedagog, Brian Way eller något sånt. Han sa, det är bara att ge ungarna Shakespeare-manuset och så kasta ut dem på scenen, så får de leka ihop något. Det är inte svårare än så. Och jag har väl lite samma inställning ibland, att så svårt kan det inte vara det här, utan man... Känner man att man behärskar det själv, då så tycker jag nog att man kan förmedla det för barnen. Så får man ju hoppas att barnen gillar det.
Ja.
Mm. När jag läser om den nu igen inför podden, då tyckte jag väl ungefär det jag känt tidigare. Fast nu hade jag möjlighet att liksom känna efter på vissa delar då, som jag, ja men det där tyckte jag var bra, nej men det där var lite sämre, att man går med smakkritiskt vad som är bra och vad som inte är bra. Men jag har lite samma känsla som jag tyckte du utstrålade nu, så att jo, men det är bra ambition och det är flera bra partier, men jag får inte den här musten i magen som när jag läste Beowulf både första, andra och tredje gången. Det är liksom inte mästerverkens mästerverk, men jag tycker definitivt, och då tycker jag att ja, men det har ju kanske med min ålder att göra och min erfarenhet att göra, och då tror jag verkligen att det kan passa just gymnasister ganska bra. Och framförallt att då kan de dessutom kan få en känsla av stolthet, att det här är liksom vad mina förfäder har skapat en gång för ett par hundra år sedan, och det är ju häftigt ju.
Absolut. Jag tror att det kan bero på att det inte finns så mycket tolkning. Beowulf kan ju ändå tolka på ganska många olika sätt. Det ruvar en hemlighet i varenda vers nästan. I Fritjofs saga så är det du får alltihopa på en gång broderat. Det finns,
ja, kanske det, ja.
Det finns ingen baksida på det hela. Det finns ingen lönndörr som man kan liksom kika in i och utveckla som människa på något sätt. Utan det du läser, det är det du får.
Ja, just det. Ja, alltså kanske man kan säga. Vi kan ju också släppa ordet fritt och hoppas att vi får lite kommentarer. Kanske är någon som sätter sig ner, men nu ska jag läsa den där Fritjofs saga. För nu har jag lyssnat på det här. Eller att de har gjort det tidigare. Och så får ni lyssnarna alltså gärna kommentera. Det kan man göra när man klickar in på sidan på Svegot. Då finns det utrymme att kommentera.
Mm.
Vet jag inte om man måste anmäla sig på någon diskuss eller hur det funkar, men det kan man göra, det får lyssnarna gärna göra. Tycker ni att det här är det perfekta nationaleposet? Tyckte ni det är bra eller tyckte ni att det var sentimentalt dravel? Alla åsikter är fria, men man får väldigt gärna kommentera och säga vad man själv tycker om Fritjofs saga.
Jajamän, jag vill läsa sista stycket innan vi stänger.
Ja. Det överlåter jag åt dig.
Ska vi göra det nu eller ska vi berätta vad vi ska prata om nästa gång?
Vi säger väl vad vi ska göra nästa gång. Och sen kan du få läsa det där.
Vad ska vi göra nästa gång?
Ja, men då ska det ju egentligen bli Sigurd.
Jajamän. Sigurd.
Den mest berömda av alla fornnordiska eller germanska hjältar. Sigurd Fafnesbane, han som vågar döda en drake. Ja, det gjorde ju Beowulf också, men jag antar att Fafne var en lite brutalare drake.
Jajamän.
Ja, nej, honom ska vi ta lite om nästa gång. Han förekommer ju i flera olika böcker. Och då får vi väl... Ja, vi hittar vad vi hittar om honom och så ska vi snacka lite om honom. Det ska bli väldigt roligt. Men nu är jag väldigt nyfiken också på vad det är du ska läsa upp.
Det är vers 9 i Vikingabalk. Nu syns vikingaskepp, då är äntring och strid. Det går hett under sköldarna till. Om du viker ett steg har du avsked från oss. Det är lagen, gör sen som du vill.
Där har vi det.
Amen.
Bra, tack för det. Och tack för din medverkan, Robin.
Tack så mycket. Alltid kul.
Ja. Och glöm nu inte att läsa Vikingabalken i Fritjofs saga och lyssna på Vikingabalk av Ultima Thule. Och förbli en viking, stolte svensk. Med de orden säger vi tack och adjö för den här vandringen på gamla och nya stigar. Och tack i synnerhet du som är prenumerant på Sveating som gör det här möjligt. Och är du inte redan prenumerant så överväg gärna att teckna en prenumeration så att du kan fortsätta höra den här sortens poddar eller läsa de artiklar vi skriver eller lyssna på de ljudböcker som vi ger ut på sveating.se. Prenumeranter, de får tillgång till alla poddar, varannan podd på gamla och nya stigar alltså ligger fri för alla att lyssna på och varannan är låst för de som är prenumeranter och de ljudböcker som vi lägger ut, de är bara till för prenumeranter. Artiklar, de ligger öppna för alla däremot. Men överväg gärna att stötta oss på Sveating genom en prenumeration om du inte redan är prenumerant. Nästa avsnitt som kommer på gamla och nya stigar, det kan inte avslöjas vad det ska handla om i detta ögonblick av den enkla anledningen att jag inte har en aning om vad det blir. Men jag hoppas att du som har vandrat med idag vill följa med även nästa gång. Välmött, frände!